Kapitel 4. Kallat. Moraine stod ensam framför den höga spegeln i sitt rum i kvinnornas kvarter. Hon rättade till den sjal hon bar över axlarna och betraktade kritiskt resultatet. Sjalen var rikt broderad med slingrande murgröna och vinrankor. När Moraine var arg kunde blicken i hennes stora mörka ögon bli skarp som en höks. Och nu tycktes den nästan genomborra det silverglänsande spegelglaset. Det var en ren tillfällighet att hon haft sjalen med sig till Faldara i en av sina sadelväskor. Mitt över hennes rygg lyste Tervallons vita låga och färgen på sjalens långa fransar visade vilken aja hon tillhörde. Moraines var blå som morgonhimlen. Det var inte ofta Aesidena bar sina sjalar utanför Tervallon, och även där var det i princip bara i vita tornet de användes. Förutom mötena med tornets sal var det få tillfällen som var så formella att de fodrade att sjalarna brukades. Och utanför skinande murarna kunde åsynen av lågan få folk att gömma sig, eller i värsta fall tillkalla ljusets söner. Vitrockarnas pilar var lika dödliga för en Aesidae som för alla andra. Och sönerna var alldeles för sluga för att låta en Aesidae se skytten innan pilen nådde sitt mål, medan hon ännu kunde göra något åt det. Moraine hade sannligen inte väntat sig att behöva sin sjal i Faldara. Men vid en audiens inför den Amerlin-tronande fanns det vissa etikettsregler som måste följas. Moraine var slank och inte alls särskilt lång. Som alla Aesidae var hon slätyad och saknade yttre tecken på ålder. Det fick henne ofta att verka yngre än hon var, men hon hade en sådan självklar värdighet och självmedvetenhet att hon ändå kunde dominera de flesta församlingar. Hon hade vuxit upp i det kungliga palatset i Carrhain. Och de maner hon hade fått sig ipräntade under uppväxttiden hade snarare förstärkts än dämpats under hennes tid som Aesidae. Hon visste att hon kanske skulle behöva varje uns av sin självsäkerhet idag. Just idag då hennes lugn mest fanns på ytan. Något måste ha gått fel, annars skulle hon aldrig ha kommit själv, tänkte hon för säkert tionde gången. Det fanns tusen frågor till som hon ville ha svar på. Vad kan det vara för problem? Vilka har hon valt som följeslagare? Varför just här? Varför just nu? Just nu när inget får gå fel. Hennes ring med den stora ormen glittrade matt när hon förde handen till den tunna guldkedja som löpte genom hennes mörka axellånga hår. Mitt på hennes panna pryddes kedjan av en liten genomskinlig blå sten. Många i vita tornet kände till de konster hon kunde utföra när hon använde denna sten som fokus för sin koncentration. I själva verket var det bara en bit polerad blå kristall. Hon hade använt den när hon som ung flicka hade stiftat bekantskap med kraften utan att ha någon som kunde vägleda henne. Som flicka hade hon kommit ihåg sagorna om Angril och de ännu mäktigare Sha-Angril, de mytomspunna lämningar från sagornas ålder som tillät Aesidena att leda en större mängd av kraften än någon av dem tryggt skulle kunna hantera utan hjälp. Hon minde sagorna och trodde att man var tvungen att ha något slags fokus för att överhuvudtaget kunna bruka kraften. Hennes systrar i vita tornet kände till en del av hennes knep och misstänkte andra. Bland annat flera som överhuvudtaget inte existerade. Moraine hade blivit chockerad när hon hörde talas om vissa av dem senare. Det hon gjorde med hjälp av stenen var enkla småsaker, men ibland kunde de vara mycket användbara. De var knep som sprungit ur ett barns fantasi. Om den Amerlin-tronande hade fel kvinnor i sitt sällskap kunde kanske stenens rykte få dem ur balans. En hård, uppfordrande knackning hördes på dörren till hennes kammare. Ingen genärier skulle någonsin knacka på det viset, inte på någon dörr och minst av allt på hennes. Hon stod kvar och tittade i spegeln tills hennes ögon blickade tillbaka med milt lugn, tills alla tankar var gömda i ögonens mörka djup. Hon kontrollerade att den mjuka läderpåsen hängde där den skulle vid hennes skärp. Vad det än kan vara för bekymmer som fått henne att lämna Tervallon, så kommer hon att glömma dem när jag lägger fram det här problemet för henne. Ytterligare en knackning, ännu hårdare än den förra, hördes innan hon gick över golvet och öppnade dörren. Med ett stillsamt leende på läpparna hälsade hon på de två kvinnor som kommit för att hämta henne. Hon kände igen dem båda två. Mörkhåriga Anaya i sin blåfransade sjal och blonda Leandrin i sin röda. Leandrin inte bara verkade ung, hon var både ung och söt. Hon hade ett dockliknande ansikte och en liten snörpig mun. Hon hade ena handen lyft för att knacka än en gång. Hennes mörka ögonbryn och ännu mörkare ögon framstod i skarp kontrast mot en mångfald av ljust, honungsfärgade flätor som vilade mot hennes skuldror. Men det var en färgkombination som inte var ovanlig i Tarabon. Moraine var kortare än de båda andra kvinnorna, fast Leandrin var bara en handsbredd längre. Anayas trubbiga ansikte sprack upp i ett strålande leende så fort Moraine öppnade dörren. Detta leende var det enda hos henne som egentligen var vackert, men det räckte gott och väl. Anayas leende fick nästan alla att känna sig omhuldade, trygga och tröstade. Ljuset skiner på dig, Moraine. Så härligt att få se dig igen. Hur mår du? Det var så länge sedan. Mitt hjärta blir lättare av att se dig, Anaya. Det var alldeles sant. Det var skönt att veta att det fanns åtminstone en vän bland de Aes Sedair som kommit till Faldera. Ljuset skiner på dig. Leandrin snörpte ihop munnen och rättade till sin sjal med ett ryck. Den Emerlin-tronande fodrar din närvaro, syster. Hennes röst var gnällig och kylig. Det berodde inte på Moraine, eller i varje fall inte enbart. Leandrin lät alltid som om hon var missnöjd med någonting. Hon försökte se över Moraines axel och in i rummet. Det här rummet är skyddat. Vi kan inte komma in. Varför sätter du upp skyddsformler mot dina egna systrar? De skyddar mot alla, svarade Moraine mjukt. Många av tjänstekvinnorna här är nyfikna på Aes Sedair. Och jag vill inte att de ska rota i mina saker när jag inte är här. Jag har inte haft någon anledning att göra formeln mer specifik förrän nu. Hon drog igen dörren efter sig och stod tillsammans med de andra i korridoren. Ska vi gå? Vi får inte låta den Emerlin-tronande vänta. Hon började gå längs korridoren med en muntert pratande Anaya vid sin sida. Leandrin stod ett ögonblick kvar framför dörren, som om hon undrade vad det var som Moraine gömde där inne. Sen skyndade hon i fatt de andra. Hon marscherade som en fångvaktare på andra sidan Moraine, medan Anaya hade en avspänd, sällskaplig hållning. Deras steg föll mjukt mot de tjocka mattorna, vävda i enkla mönster som täckte golvet. De livreklädda tjänstekvinnor som de mötte hälsade dem med nigningar. Många av dem neg djupare för dem än de skulle ha gjort, till och med för Faldaras första. Här kom tre Aes Sedair på samma gång, och den Emerlin-tronande själv var på besök i borgen. Det var en större ära än någon av kvinnorna i borgen hade trott att de skulle få erfara under hela sitt liv. I korridorerna mötte de också en del kvinnor från de adliga husen, och även de neg, något de verkligen inte skulle ha gjort för först Algemar. Moraine och Anaya log och nickade som hälsning åt varje kvinna som visade dem sin aktning, tjänare såväl som adelsdam. Leandrin tog ingen som helst notis om någon dera. Givetvis var det bara kvinnor här och inga män. Ingen genärier av manskön som passerat sin tionde födelsedag tilläts komma in i kvinnornas kvarter utan inbjudan eller speciellt tillstånd. även om en del småpojkar sprang och lekte i korridorerna här. När deras systrar neg djupt för Aes Sedana böjde de klumpigt knä. Anaya log ibland och rufsade dem mjukt i håret när hon gick förbi. Den här gången har du varit borta från Tarvalon för länge, Moraine, sa Anaya. Alldeles för länge. Tarvalon saknar dig. Dina systrar saknar dig. Och du behövs i Vita tornet. En del av oss måste arbeta ute i världen, sa Moraine mjukt. Tornets sal lämnar jag åt dig, Anaya. Men i Tarvalon hör du ändå mer om vad som händer i världen än jag gör ute i den. Allt för ofta har jag just hunnit lämna den plats där något viktigt sker. Vad har du för nyheter att berätta?
3 falska drakar till.
Liandrin nästan spottade ur sig orden. I Selje, Murangi och Tyr härjas landet av falska drakar. Allt medan ni blå bara ler och talar om ingenting och försöker hålla er kvar i det förflutna. Anaya höjde på ena ögonbrynet och Liandrin knäppte igen munnen med en fnysning. 3, sa Moraine fundersamt. Det glänste till i hennes ögon, men hon dolde det snabbt. 3 stycken under de 2 senaste åren. Och nu 3 till på samma gång. Vi tar hand om dem precis som vi gjort med de andra. Både dessa kräkta män och det slödder som följer deras fanor. Det var nästan roande hur övertygad Liandrin lät. Nästan. Moraine var alldeles för väl medveten om verkligheten. Alldeles för väl medveten om hur läget skulle kunna utveckla sig. Räcker det med några månader för att du ska hinna glömma, syster? Den förre falske draken lyckades nästan lägga hela gelden i spillror innan det gick att få stopp på hans armé. Slödder eller ej? Ja visst, nu är Loghain i Tarvalon. Stillad och ofarlig, förmodar jag. Men några av våra systrar fick sätta livet till innan han hamnade där. Redan en förlorad syster är en för stor förlust. Men för Geldens del var förlusterna betydligt värre än så. De 2 falska drakarna före Loghain kunde inte bruka kraften. Och ändå har folket i Kandor och Arad-Doman dem fortfarande i färskt minne. De lämnade efter sig brända byar och män som dött i strid. Hur lättvindigt ska världen kunna handskas med 3 stycken på samma gång? Hur många kommer att samlas under deras fanor? Det har aldrig rått någon brist på anhängare till någon som påstått sig vara draken återfödd. Hur förödande blir krigen den här gången? Riktigt så illa är det inte, sa Anaya. Så vitt vi vet är det bara den i Sheldre som kan bruka kraften. Och han har ännu inte hunnit dra till sig särskilt många anhängare. Våra systrar är förmodligen redan där för att ta hand om honom. Tjärborna har drivit sin falska drake genom Herdon Myrk. Och Karn i Marangi är redan slagen i järn. Hon gav till ett kort förvånat skratt. Tänka sig att Murandierna, av alla människor, skulle vara så snabba att ta hand om sin. De kallar sig inte ens Murandier. Antingen är de Lugarder eller Inishliner, eller också tjänare till en eller annan furste eller furstinna. Och ändå var de så rädda att något grannland skulle ta detta som en ursäkt för att invadera Murandi, att de allihop kastade sig över sin falska drake så snart han öppnat munnen. Det går ändå inte att komma ifrån att det är 3 stycken på samma gång, sa Moraine. Är det någon av våra systrar som lyckats förutspå något? Möjligheten till detta var inte stor. Det var inte många Aes Sedair som haft ens en antydan av denna gåva på flera 100 år. Så hon blev inte förvånad när Anaya skakade på huvudet. Hon blev inte förvånad, men lite lättad. I en korsande korridor mötte de hennes nåd Amalisa. Hon hälsade dem med en silig nigning, bugade djupt och bredde ut sin blekgröna kjol. Ära vare Tarvalon, mumlade hon. Ära vare Aes Sedai. Systern till Feldaras furste var värd mer än bara en vänlig nick. Moraine tog Amalisas händer och lyfte upp henne. Du hedrar oss, Amalisa. Res dig, syster. Ärmalisa reste sig graciöst med en lätt rodnad på sina kinder. Hon hade aldrig varit i Tervallon ens på besök, och att bli kallad för syster av en Aes Sedai var överväldigande även för någon i hennes ställning. Ärmalisa var kortväxt, medelålders och besatt en mörk, mogen skönhet. Denna framhävdes av färgen på hennes kinder. Ni gör mig allt för stor ära, Moraine Sedai. Moraine log. Hur länge har vi känt varandra, Ärmalisa? Måste jag kalla dig dam, Ärmalisa? Som om vi aldrig suttit vid tebordet tillsammans? Nej, naturligtvis inte, svarade Ärmalisa med ett leende. Den kraft som var så tydlig i hennes brors ansikte fanns även hos henne och försvagades inte av hennes mjukare drag. Först Algemar var förvisso en stor och aktad krigare, men det fanns de som sa att hans syster var gott och väl hans jämlike. Men nu när den Ärmelin-tronande är här, tänkte jag, de gånger kung Iser är på besök i Faldara kallar jag honom Magami, lille farbror i en rum. Det var vad jag kallade honom när jag var liten och fick rida på hans axlar. Inför andra måste vi förstås vara mer formella. Ernaia fnös till. Ibland är det nödvändigt med formaliteter, men kararna brukar alltid göra mer väsen av det än vad som behövs. Säg du helt enkelt Ernaia till mig, så kallar jag dig Ärmalisa, om det går bra. Moraine såg ur ögonvrån hur Egwen skyndade förbi längre bort i korridoren. Hon försvann snabbt runt ett hörn, tätt följd av en hukande figur klädd i långväst och med famnen full av bylten. Moraine tillät sig ett litet leende som hon dock snabbt skyllde över igen. Om flickan visar lika stor företagsamhet i Tervallon kommer hon en vacker dag att sitta på Ämmerlin-tronen, tänkte hon roat. Om hon lär sig att kontrollera sin företagsamhet, det vill säga. Och om det finns någon Ämmerlin-tron kvar att sitta på. När hon återvände uppmärksamheten mot de andra var det Leandrin som talade. Och jag skulle gärna ta tillfället i akt att lära mig mer om ert land. Hon log älskvärt, nästan flickaktigt, och talade med vänlig röst. Moraine tog på sig en lugn, uttryckslös min. Ärmalisa bad Leandrin att göra henne och hennes hovdamer sällskap i Ärmalisas privata trädgård. Och Leandrin tackade glatt ja till denna inbjudan. Det var mycket märkligt. Leandrin umgicks inte mycket med andra kvinnor och inte med någon utanför röda Aya. Sannligen inte med någon som inte är Aes Sedai. Hellre skulle hon bli vän med en man eller en trollock. Moraine var inte säker på att Leandrin såg någon större skillnad mellan män och trollocker. Det var det svårt att säga om någon av röda Aya gjorde. Ärnaia förklarade för Ärmalisa att de var på väg till den Ärmerlin-tronande. Åh, naturligtvis, sa Ärmalisa. Må ljuset skina på henne och må skaparen ge henne sitt beskydd. På återseende då? Hon stod rak och bara nickade åt dem när de skildes åt. Moraine studerade diskret Leandrin medan de gick. Den honungsblonda Aes Sedain stirrade tomt framför sig och hennes rosenröda läppar putade tankfullt. Hon verkade ha glömt bort både Moraine och Ärnaia. Vad är det hon har i kikaren? Ärnaia verkade inte ha lagt märke till något ovanligt, men hon brukade å andra sidan alltid acceptera folk, både som de var och som de ville vara. Moraine var alltid lika förundrad över att Ärnaia klarade sig så bra som hon gjorde i Vita tornet. Det berodde förmodligen på att de med lömskare sinnelag trodde att hennes öppenhet och ärlighet bara var sluga finter. De blev alltid lika överrumplade när det visade sig att hon menade vad hon sa och sa vad hon menade. Dessutom hade hon en förmåga att se kärnan hos den hon hade framför sig och att kunna acceptera även den. Nu fortsatte hon muntert med sin redogörelse för vad som hänt sedan sist. Från Andor kommer det både goda och dåliga nyheter. Upploppen på Camlins gator slutade när våren kom, men det är fortfarande många som skyller den långa vintern på drottningen och Tervallon.
Morgase sitter mindre säkert på tronen nu än för ett år sedan. Men så länge Gareth Bryne är generalkapten i drottninggardet lär hon sitta kvar. Prinsessan Elaine, tronens dotter, och hennes bror, prins Gawain, har kommit till Tervallon för att påbörja sin utbildning. Somliga i Vita tornet fruktade att traditionen skulle brytas. Inte så länge Morgase lever, sa Moraine. Leandrin ryckte till en aning, som om hon just vaknat. Låt oss be för att hon ska fortsätta leva. Ljusets söner följde efter tronens dotter och hennes eskort ända fram till floden Erinrin. Ända fram till själva Tervallons broar. Ännu fler av dem är fortfarande kvar i lägret utanför Caemlyn. Och innanför Caemlyns portar finns det fortfarande många som lyssnar på dem. Det är kanske dags för Morgase att lära sig vara en smula försiktigare, sa Anaya med en suck. Världen blir bara farligare för var dag som går, till och med för en drottning. Kanske ännu mer för en drottning. Hon har alltid varit egensinnig. Jag minns när hon kom till Tervallon som ung flicka. Hon lyckades aldrig lära sig så mycket att hon blev en fullvärdig syster och det har alltid grämt henne. Ibland tror jag att det är därför hon driver på sin dotter så, oavsett vad flickan själv skulle välja. Moraine fnös föraktfullt. Elaine hade gnistan redan när hon föddes. Det har aldrig varit fråga om att välja det ena eller det andra. Morgase skulle aldrig riskera att flickan dör för att hon inte lärt sig styra kraften. Inte om så alla vitrockar i Amadicia slår läger utanför Caemlyn. Hon skulle befalla Gareth Bryne och drottninggardet att hugga sig en väg genom dem ända fram till Tervallon. Och Gareth Bryne skulle göra det om han så fick göra det ensam. Men Morgase måste hålla det hemligt hur stor kraften egentligen var hos flickan. Skulle folket i Arnor godvilligt låta Elaine efterträda Morgase på lejontronen om de visste hur det låg till? Att hon inte bara var en drottning som enligt seden blivit utbildad i Tervallon utan en fullvärdig Aes Sedai. Historien hade bara ett fåtal exempel på drottningar som också varit Aes Sedai. Och de få som låtit det bli känt hade alla bittert fått ångra det. Hon kände ett styng av vemod. Men det var för mycket som stod på spel för att bara ett land och en tron skulle kunna få uppta hennes tankar. Vad mera, Anaya? Du har säkert hört att Ilion har kallat samman folk för jakten på hornet för första gången på 400 år. Ilionborna säger att sista striden är nära. Anaya genomfors av en lätt rysning, vilket man inte kunde klandra henne för, men fortsatte utan paus. Och att Valyris horn måste hittas innan det slutgiltiga slaget mot skuggan äger rum. Det har redan samlats män från alla världens länder i Ilion. Och allihop är ivriga att få bli delaktiga i legenden. Ivriga att finna hornet. Murrendi och Altara är förstås nervösa. De tror att alltihop är en täckmantel för ett anfall mot någon av dem. Det var förmodligen därför som Morandierna fångade sin falske drake så snabbt. I vilket fall som helst kommer det att bli en mängd nya historier som barderna och lekarna kan foga till legenden. Ljuset givet att det bara blir historier. Kanske inte de historier de väntar sig, sa Moraine. Leandrin gav henne en genomträngande blick, men hon behöll sin uttryckslösa min. Kanske inte, sa Anaya milt. Och just de historier som de minst väntar sig kommer att bli de som fogas till legenden. Nåväl, förutom det har jag bara rykten att erbjuda. Havsfolket är oroade. Deras skepp far från hamn till hamn nästan utan uppehåll. De systrar som kommer från öarna säger att Coramore, deras utvalde, är i antågande. Men mer vill de inte säga. Du vet hur tystlåta Althermier är angående sin Coramore när de talar med utomstående. Och i det här sammanhanget verkar det som om våra systrar där betraktar sig mer som Althermier än som Aes Sedai. Det verkar som om Ale-folket också har börjat röra på sig, men ingen vet varför. Det är aldrig någon som vet något när det gäller Ale-folket. I varje fall är det inget som tyder på att de tänker korsa världsryggen igen. Ljuset var ett tack. Hon suckade och skakade på huvudet. Jag skulle ge vad som helst för en enda syster från Ale-folket. Bara en enda. Vi vet alldeles för lite om dem. Moraine skrattade. Ibland tror jag att du egentligen hör hemma i bruna Aya, Anaya. Almoth slätten, sa Leandrin, och verkade själv förvånad över att hon hade talat. Det är då verkligen bara rykten, syster, sa Anaya. Vi hörde bara några viskningar om det innan vi lämnade Tarvalon. Det kanske är strider på Almoth slätten och kanske vid Tomans huvud också. Kanske, som sagt. Det var bara svaga viskningar. Rykten om rykten. Vi gav oss av innan vi hann höra något mer. Det måste i så fall vara Terraborn och Aradoman, sa Moraine och skakade på huvudet. De har käblat om Tomans huvud i nästan 300 år, men hittills har det aldrig blivit några riktiga strider av. Hon tittade på Leandrin. Aes Sedai förväntades lägga bort alla sina gamla band till länder och härskare, men det var inte många som helt lyckades med det. Det var svårt att inte bry sig om sitt födelseland. Varför skulle det bli det nu? Nog med skvaller, avbröt den honungsblonda kvinnan ilsket. Moraine, den Amerlin-tronande väntar på dig. Hon tog tre snabba steg framför de andra och öppnade en av de två höga dörrar de kommit fram till. Det blir inte tid för något skvaller när du träffar den Amerlin-tronande. Moraine gick in genom dörröppningen medan hon omedvetet rörde vid läderpåsen hon hade hängande vid sidan. När hon passerade Leandrin nickade hon åt henne som för att tacka för att hon höll upp dörren. Hon tillät sig inte ens ett leende när Leandrins ansikte blev vitt av ilska. Vad är det den eländiga flickan har i kikaren? Golvet i förrummet täcktes av flera lager mattor i klara färger och rummet var behagfullt inrätt med stolar, divaner och små bord. Träet i möblerna bar enkla sniderier eller var enbart polerat. Vackra brokadgardiner hade gjort de höga skottgluggarna mer lika fönster. Inga brasor brann i eldstäderna. Dagen var fortfarande varm och den kinariska kylan skulle inte komma förrän natten föll. Mindre än halvdussinet av de Aes Sedai som anlände tillsammans med den Amerlin-tronande var där. Verin Methwin och Seraphel, båda av bruna Aya, tittade inte ens upp när Moraine steg in i rummet. Seraphel var helt uppslukad av en gammal bok i slitet solblekt skinnband vars blad hon försiktigt vände ett efter ett. Verin var fylligare till figuren och satt med korslagda ben nedanför en av skottgluggarna. Hon höll upp en liten blomma mot ljuset samtidigt som hon gjorde anteckningar och skisser med exakta penndrag i den bok som hon balanserade på ena knät. Bredvid henne på golvet stod ett öppet bläckhorn och i hennes knä låg en liten hög med blommor. De bruna systrarna ägnade sig nästan uteslutande åt att söka efter kunskap. Moraine undrade ibland om de överhuvudtaget var medvetna om vad som hände i världen eller ens om vad som skedde i deras omedelbara omgivning. De tre andra kvinnorna som var i rummet hade vänt sig om, men ingen av dem gjorde min av att närma sig Moraine. De bara tittade på henne. En av dem kände hon inte igen. En slank kvinna av gula Aya. Hon tillbringade för lite tid i Tarvalon för att hinna lära känna alla Aes Sedai, även om de inte längre var särskilt många. De två andra var hon dock bekant med. Kalinayas bleka hy och kyliga sätt stämde perfekt med den vita fransen på hennes sjal. Hon var raka motsatsen till mörka, eldiga Alerna Mosvani av gröna Aya. Men båda två stod de tysta och stirrade på henne med uttryckslösa ansikten. Alerna drog åt sjalen med en knyck, men Kalinaya rörde sig inte en tum. Den slanka gula systern vände sig bort med en lite bedrövad min. Må ljuset skina på er systrar, sa Moraine. Ingen av dem sa något i svar.
Hon var inte säker på att Seraphell och Varin ens hade hört vad hon sa. Var är de andra? Det fanns ingen anledning att allihop skulle vara här. De flesta var säkert på sina rum och vilade sig efter resan. Men Moraine var spänd. Alla de frågor hon inte kunde ställa rusade genom hennes huvud, men det syntes inte i hennes ansikte. Innerdörren öppnades och ut kom Lin, nu utan staven med den gyllne lågan. Krönikornas väktarinna var lika lång som de flesta män, smärt och graciös, med kopparbrun hy och kort mörkt hår. Istället för sjal bar hon en blå ståla, en tvärhandbred. Hon satt inte i tornets sal som representant för sin Aya, utan som väktarinna. Där är du ju, sa hon till Moraine och visade med en gest mot dörren bakom sig. Kom, syster, den Amerlin-tronande väntar. Hon talade på ett hastigt, korthugget sätt som aldrig förändrades, oavsett om hon var arg, lycklig eller upprörd. När Moraine följde Lin in i rummet undrade hon vilka känslor som doldes i väktarinnans hjärta just nu. Lin drog igen dörren efter dem och den slog igen med ett ljud som av dörren till en fångcell. Den Amerlin-tronande själv satt bakom ett stort bord mitt på det mattbeklädda golvet och på bordet vilade en fyrkantig kista av guld, stor som en reskoffert och prydd med siliga silverinläggningar. Bordet var stadigt byggt med kraftiga ben, men det såg ut som om det tog spjärn mot en tyngd som två starka män ett och jämnt kunnat lyfta. När Moraine fick se den gyllene kistan hade hon svårt att hålla sitt minspel i schack. Senast hon hade sett den hade den varit i säkert förvar i först Algemars skattkammare. När hon hört att en Amerlin-tronande var på väg hade hon tänkt att hon själv skulle berätta om den för henne. Att en Amerlin-tronande redan hade kistan i sin ägo var en småsak, men en småsak som störde henne. Kanske utvecklade sig händelserna snabbare än hon räknat med. Hon gjorde en djup, svepande nigning och sa formellt: "Som ni kallat mig, moder, så är jag kommen." Den Amerlin-tronande sträckte fram handen mot henne och Moraine kysste hennes ring. Det var samma ring med den stora ormen som alla Aes Sedair bar. När hon reste sig talade hon med något lättare ton, men utan att gå till överdrift. Hon var medveten om väktarinnan som stod vid dörren bakom henne. "Jag hoppas att ni har haft en behaglig resa, moder." Den Amerlin-tronande var född i Tyr, som dotter till en enkel fiskare och tillhörde inte något av de adliga husen. Hennes namn var Suyen Sench, men under de 10 år som gått sedan hon upphöjts från tornets sal var det mycket få som använt det namnet eller ens tänkt på det. Hon var den Amerlin-tronande och det var nog. Den breda stålan hon bar över sina axlar var randig i alla de 7 Ayas olika färger. Den Amerlin-tronande tillhörde alla Aya och ingen. Hon var medellängd och elegant snarare än vacker, men hennes ansikte rymde en styrka som funnits där redan innan hon besteg Amerlin-tronen. Det var styrkan hos en flicka som hade överlevt på gatorna i Mål, Tears hamndistrikt. Och inför hennes klara blå ögon hade både kungar och drottningar och till och med ljusets söners högste generalkommendant varit tvungna att slå ned blicken. Nu fanns det en extra skärpa i hennes blick och en ny hårdhet kring hennes mun. "Vi fick kalla på vinden för att våra skepp skulle få bättre fart upp för Erinrin, dotter. Vi vände till och med strömmarna till vår hjälp." Den Amerlin-tronandes röst var djup och sorgsen. "Jag har sett de översvämningar vi orsakade i byarna längs floden. Och ljuset vet vad vi har gjort med vädret. Den skada vi gjort på hus och grödor lär inte ha gjort oss mer populära än tidigare. Allt detta för att komma hit så fort som möjligt." Hon lät blicken glida till den utsirade gyllene kistan och lyfte handen som för att röra vid den. Men när hon talade var det för att säga: "Elida är i Tervallon, dotter. Hon kom tillsammans med Elaine och Gawain.
Moraine var medveten om Lin som fortfarande stod snett bakom henne. Hon var tyst, som alltid i den ärmelintronandes närvaro, men hon såg och lyssnade.
Ni förvånar mig, moder, sa hon försiktigt. Det här är knappast rätt tid för Morgase att vara utan en Aes Sedai att rådgöra med.
Morgase var en av de få regenter som öppet erkände att hon hade en Aes Sedai som rådgivare. Nästan alla hade en, men det var få som ville erkänna det.
Elaida insisterade, dotter.
Må så vara att Morgase är drottning, men jag tror inte att hennes vilja kan mäta sig med Elaidas. I det här fallet kanske hon inte ville det heller. Elaine har stor potential, större än någon jag sett tidigare. Hon gör redan framsteg. De röda systrarna är så stolta över att ha hittat henne att de har svällt upp som blåsfiskar. Jag tror inte att flickan har någon dragning åt deras sätt att tänka, men hon är ung, man kan aldrig veta. Även om de inte lyckas böja henne efter sin vilja så spelar det inte någon större roll. Elaine skulle mycket väl kunna bli den mest kraftfulla Aes Sedain på 1000 år, och det var röda Aya som hittade henne. Flickan har gett dem högt anseende i salen.
Jag har 2 unga kvinnor med mig här i Faldara, sa Moraine. Båda är från Tufloden. Manetherans blod flyter fortfarande starkt i folkets ådror där, även om de själva inte ens minns att det funnits ett land som hette Manetheran. Blodet sjunger, moder, och i Tufloden sjunger det högt och klart. Egwen, en byflicka, är minst lika stark som Elaine. Jag har träffat tronens dotter, så jag vet. Vad gäller den andra, Ninive, så var hon klokfru i sin hemby, fast hon inte är stort mer än en flicka själv. Det säger en del om hennes kraft att kvinnorna i byn valde henne till klokfru redan vid så unga år. När hon väl medvetet kan kontrollera vad hon redan nu gör omedvetet, då kommer hon att bli lika stark som någon som nu finns i Tyr Valon. Med rätt träning kommer hon att lysa som ett bål invid Elaines och Egwens vaxljus. Och det är ingen risk att någon av dessa 2 ska välja röda Aya. De kan tycka att män är både löjliga och förargliga, men det går inte att ta fel på att de tycker om dem. De kommer säkerligen att kunna väga upp det inflytande som röda Aya har vunnit i Vita tornet genom att ha hittat Elaine.
Den ärmelintronande nickade, som om inget av det hon sagt hade någon betydelse.
Moraine höjde förvånat på ögonbrynen innan hon behärskade sig och återvann sitt neutrala ansiktsuttryck. De 2 stora bekymren i tornets sal var just att man varje år fann allt färre flickor att lära upp i brukandet av kraften, och att man hittade allt färre med starka medfödda krafter. Detta var värre än rädslan hos dem som skyllde Aes Sedaina för världsfallet. Värre än hatet från ljusets söner. Till och med värre än mörkvännernas framfart. Detta att antalet Aes Sedai blev allt mindre och deras förmågor allt svagare. Det var nästan tomt i Vita tornets korridorer. De som en gång varit fulla till trängsel, och sådant som en gång enkelt kunnat göras med kraftens hjälp kunde nu göras endast med största möda eller inte alls. Elaida har en annan orsak till att komma till Tyr Valon, dotter. Hon skickade samma meddelande med 6 olika duvor för att vara säker på att jag fick det. Och vem mer i Tyr Valon hon sände sina duvor till kan jag bara gissa mig till. Och sedan kom hon själv. Hon berättade för tornets sal att du har gett dig i lag med en ung man som är Taveren och farlig därtill. Han var i Camelin, sa hon, men när hon letat reda på värdshuset där han bodde hade du redan smusslat bort honom därifrån. Folket på värdshuset tjänade oss väl och troget, moder. Om hon har skadat någon av dem... Moraine kunde inte hålla skärpan borta från sin röst. Hon hörde hur Lin vred på sig. Ingen tilltalade den ärmelintronande med den tonen, inte ens en kung på sin tron.
Dotter, sa den ärmelintronande torrt,
Du borde veta att Elida inte skadar någon utom de hon anser vara farliga, mörkvänner. De stackars dårar till män som försöker bruka kraften. Och de som hotar Tarvalon. Alla andra som inte är Aes Sedai kan lika gärna vara spelpjäser på ett stenbräde vad henne anbelangar. Världshusvärlden, en viss Mäster Gill om jag inte missminner mig, har tydligen till sin stora lycka höga tankar om Aes Sedai och besvarade därför hennes frågor till hennes belåtenhet. Elida talade faktiskt väl om honom. Men hon sa mer om den unge mannen som du tog med dig från Camelin. Farligare än någon man sedan Arthur Hökvinge, sa hon. Som du vet kan hon ibland se i framtiden, och hennes ord väger tungt i salen.
För Lins skull gjorde Moraine sin röst så underdånig som hon bara kunde. Hon lät ändå inte särskilt ödmjuk, men det var det bästa hon kunde åstadkomma. Jag har 3 unga män i mitt sällskap här, moder, men ingen av dem är någon kung. Och jag betvivlar starkt att någon av dem ens drömmer om att ena världen under en enda härskare. Ingen har drömt Arthur Hökvinges dröm sedan 100-årskriget.
Jag vet, Moraine. Bypojkar, säger först Algamar, men en av dem är Taveren.
Den Amerlin-tronandes blick sökte sig åter till kistan på bordet.
Det föreslogs i salen att du borde befallas att ägna en tid åt kontemplation på någon lugn plats. Det var en av gröna Ayas företrädare som föreslog detta, och de 2 andra nickade sitt bifall när hon talade.
Lin gav ifrån sig ett ljud som kunde tyda på avsmak eller kanske uppgiven ilska.
Hon höll sig alltid i bakgrunden när den Amerlin-tronande talade, men Moraine kunde förstå att hon bröt vanan denna gång. Gröna Aya hade varit allierade med blå Aya i 1000 år. Ända sedan Arthur Hökvinges tid hade de i det närmaste talat med samma röst.
Jag när ingen önskan att ägna min tid åt att odla grönsaker i någon avlägsen bymoder. Och inte tänker jag göra det heller, vad tronets sal än har att säga.
Vidare föreslogs det, också av de gröna, att du under din bortovaro skulle överlämnas i röda Ayas vård. De rödas företrädare försökte verka förvånade, men de såg ut som strömskator som sett en fiskare lämna sin båt utan att ta fångsten med sig.
Den Amerlin-tronande fnös.
De röda påstod sig vara motvilliga att ta ansvar för någon som inte tillhörde deras Aya, men sa att de skulle foga sig efter salens önskan.
Moraine kunde inte låta bli att rysa till.
Det skulle vara mycket obehagligt, moder. Det skulle vara värre än bara obehagligt, mycket värre. De röda visade aldrig någon mildhet. Hon sköt bestämt tanken åt sidan för att ta itu med den senare. Moder, jag kan inte förstå denna uppenbara allians mellan gröna och röda Aya. Deras övertygelser, deras inställning till män, deras åsikter om själva syftet med Aes Sedai. I alla dessa avseenden är de varandras raka motsatser. En röd och en grön Aes Sedai kan knappast ens tala med varandra utan att komma i gräl. Tiderna förändras, dotter. Jag är den 5:e Amerlin-tronande i rad som kommer från blå Aya. Kanske tycker de att det är för många, eller att blå Ayas sätt att tänka inte längre räcker till i en värld full av falska drakar. Mycket hinner förändras på 1000 år. Den Amerlin-tronande gjorde en plågad grimas och sa som för sig själv. Gamla gränser försvagas och gamla murar rasar. Hon ruskade på sig och talade med fastare stämma. Ännu ett förslag lades fram. Ett som luktar som fisk som legat en vecka i solen. Eftersom Lin tillhör blå Aya och jag också kommer därifrån, ansågs det att blå Aya skulle få 4 representanter om 2 av dina systrar följde med på den här resan. Detta lades fram i salen, rakt i ansiktet på mig. Lika lugnt som om diskussionen gällde en reparation av avloppssystemet. Jag hade 2 av de vita systrarna mot mig och 2 av de gröna. De gula muttrade sinsemellan och ville inte säga något vare sig för eller emot. Om så bara en till sagt nej hade dina systrar Anaya och Megan inte varit här. Det förekom till och med en del prat, helt öppet, om att jag överhuvudtaget inte borde lämna Vita tornet. Dessa nyheter skakade Moraine ännu mer än att röda Aya ville få henne i sitt grepp. Oavsett vilken Aya hon tillhörde så företrädde krönikornas väktarinna alltid bara den Ämerlin-tronande. Och den Ämerlin-tronande företrädde alla Aes Sedair och alla Aya. Så hade det alltid varit och ingen hade någonsin antytt något annat. Inte ens under troll och krigens allra mörkaste stunder. Inte ens när Arthur Hökvinges arméer hade drivit tillbaka alla överlevande Aes Sedair till Tervallon. Den Ämerlin-tronande var den Ämerlin-tronande och det var överordnat allt annat. Alla Aes Sedair hade svurit henne lydnad. Ingen kunde ifrågasätta vad hon gjorde eller vart hon valde att bege sig. Detta förslag gick tvärs emot 3000 års lagar och sedvänjor. Vem kan drista sig till något sånt, moder? Den Ämerlin-tronande skrattade bittert. Nästan vem som helst, dotter. Det är upplopp i Caemlyn. Man kallar till jakten på hornet utan att någon av oss har en aning om det förrän det redan är tillkännagivet. Falska drakar skjuter upp som rödklockor efter ett regn. Riken är stadda i upplösning och det är fler adelsmän som ägnar sig åt husens stora spel än någonsin sedan Arthur Hökvinge satte stopp för alla deras intriger. Och värst av allt, vi vet alla att den svarte rör på sig igen. Visa mig en enda syster som inte tror att Vita tornet håller på att tappa greppet om händelseutvecklingen. Och jag lovar dig att hon tillhör bruna Aya eller är död. Tiden kanske håller på att rinna ut för oss allihop, dotter. Ibland tror jag nästan att jag kan känna hur den rinner bort. Moder, tiderna förändras, precis som ni säger. Men det finns fortfarande större faror utanför skinande murarna än innanför. Den Ämerlin-tronande mötte Moraines blick och höll kvar den under ett långt ögonblick. Sen nickade hon sakta. Lämna oss, Lin. Jag önskar tala med min dotter Moraine i en rum. Lin tvekade bara för ett ögonblick innan hon sa, som ni önskar, moder. Moraine kunde känna hennes förvåning. Den Ämerlin-tronande gav inte många audienser utan att väktarinnan var närvarande. Och det var än mer förbluffande att hon gjorde det när det gällde en syster hon hade anledning att tukta. Lin öppnade dörren och stängde den bakom sig. Hon skulle inte säga ett ord om vad som hänt där inne till systrarna i förrummet. Men ryktet om att Moraine var ensam med den Ämerlin-tronande skulle spridas genom Faldara som en skogsbrand under torrtiden. Alla skulle börja spekulera om vad det kunde innebära. Så fort dörren stängts reste sig den Ämerlin-tronande från sin plats och ilningen i Moraines hud sa henne att den andra kvinnan brukade kraften. För ett ögonblick tycktes den Ämerlin-tronande omges av en aura av klart skinande ljus. Jag tror inte att någon av de andra kan ditt gamla knep, sa den Ämerlin-tronande medan hon gav den blå stenen på Moraines panna en lätt beröring med fingerspetsen. Men de flesta av oss kan fortfarande någon liten konst som vi minns från barndomen. I vilket fall som helst kan ingen höra oss nu. Plötsligt slog hon armarna om Moraine, kramade om henne med all den värme man kan visa en kär vän. Moraine återgäldade omfamningen med lika stor ömhet. Moraine, det är bara tillsammans med dig jag kan minnas vem jag en gång var. Till och med Lin uppför sig som om jag hade blivit stålan och staven, till och med när vi är ensamma. Precis som om vi aldrig hade fnittrat tillsammans när vi var noviser. Ibland önskar jag att vi fortfarande var noviser, du och jag. Fortfarande oskuldsfulla nog för att se allt samman som en saga som blivit verklighet. Fortfarande oskuldsfulla nog att tro att vi skulle hitta varsin man. Prinsar skulle det vara. Det minns du väl, starka och sköna och ädla. Män som skulle stå ut att leva med en kvinna med en Aes krafter. Fortfarande oskyldiga nog för att drömma om ett lyckligt slut på sagan. Att vi skulle få leva våra liv som andra kvinnor. Att vi bara skulle ha mer än dem.
Vi är Aes, Sjöen. Vi har våra plikter.
Även om du och jag inte varit födda att bruka kraften, skulle du ha velat ge upp livet som Aes för att få ett hem och en man, till och med om han var en prins. Det tror inte jag. Det är något som en husmor i någon liten by kan drömma om. Inte ens de gröna går så långt. Den ärmelintronande tog ett steg bakåt. Nej, jag skulle inte vilja ge upp vad jag har. Oftast skulle jag inte det. Men det har funnits stunder då jag avundats den där husmoden. Just nu gör jag nästan det, Moraine. Om någon upptäcker vad vi planerar, till och med om det är Lin, så kommer de att släcka oss båda två. Och jag kan inte säga att de skulle göra fel.